16 och jag jobbar som pastor i den här församlingen. Och det känns lite skönt nu att jag börjar känna igen fler och fler av er. Jag börjar få en bild. Jag har jobbat här sedan augusti och det har mestadels varit ett kaos med namn och ansikten. Men nu börjar det falla lite grann på plats i alla fall. Jag skulle vilja börja med att fråga dig en sak. Vad har du din stolthet i? Vad är du stolt över? Var ligger din glädje, din berömmelse? Kanske så är det i ditt yrke, i din familj, kanske i ditt musicerande eller kanske i ditt arbete för en bättre miljö. Jag tycker att det här är en lite klurig fråga att svara på, men om jag ska tänka på vad jag själv är stolt över så kan jag nog känna en viss stolthet över att jag lyckades ta mig igenom min utbildning. Att jag har vågat flytta 130 mil hit för att jobba. Och så är jag nog lite stolt över min pojkvän Viktor. Men vad är du stolt över? Vi ber. Tack Jesus för att du är här mitt ibland oss. Tack att du har lovat att när vi samlas då är du hos oss. Heligande, vi ber att du kommer och knackar på varenda en av våra hjärtan och att du kommer med ditt ord in i våra liv. Tack att vi får öppna oss och tro att du har någonting för oss var och en att säga in i våra liv på ett personligt vis. Hjälp oss att lyssna till dig. Amen. Jag tror så här att Paulus och Johannes, de skulle nog ha ett och annat att säga om vad vi har vår berömmelse. Om vad vi har vår stolthet och glädje. Jag tror att de kanske skulle tänka lite att ni har inte riktigt fattat grejen. Ni vet inte riktigt varifrån det borde utgå. Och kanske har inte jag gjort det och kanske har inte du heller gjort det. Men jag hoppas att efter den här predikan att vi har kommit en lite längre bit på den förståelse som jag tror att Jesaja eller Jeremia och Paulus har kommit till. För Paulus, han skriver i sitt första brev till korintherna i kapitel 1, vers 30-31 så här. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Jeremia är det jag ska prata om. Han talar om det här i kapitel 9, vers 24. Och det är det här citatet som Paulus går tillbaka till. Och där står det så här. Att den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. För det har jag min glädje, säger Herren. Jeremia, han talar om en berömmelse i att känna Gud i kontrast till versen innan. I vers 23 så står det, så säger Herren. Den vise ska inte berömma sig av sin vishet. Den starke inte av sin styrka. Och den rike inte av sin rikedom. Det tycks som att det finns någonting som bär längre. Som är stabilare. Som bär djupare. I att ha sin berömmelse i att vi känner jordens skapare. Istället för någonting världsligt och förgängligt. Och Paulus, han talar om att Jesus Kristus, han som har blivit allt för oss. Jesus som blivit vår rättfärdighet, vår helgelse och återlösning. Eller som man skulle ha översatt i Bibel 2000. Vår rättfärdighet, helighet och frihet. Jesus, han har blivit vår rättfärdighet. Alltså blivit den som utgör grunden för våran förbundstillhörighet med Gud. Att vi får möjligheten att komma in i det förbundet som Gud har skapat. Kristus har blivit vår helgelse, vår helighet. Den som avskiljer oss människor till förbundsgemenskap med Gud. Så att vi på riktigt får tillhöra och ta del av alla de löftena som finns. Jesus Kristus, han har blivit vår återlösning, vår frihet. Det där ordet betyder ordagrant friköpelse. Han friköper oss som ett folk från syndens slaveri. Synd är inte längre det som har makt över oss. Det vi behöver förhålla oss under, utan Jesus har köpt oss fria till någonting annat. Och Jesus, han har blivit allt detta för oss. Han är den handlande parten. Det är han som har agerat. Och Paulus, han ändrar nu den här tolkningen av Jeremia-texten lite. För när Jeremia pratar om det, då ska vi berömmas av Herren. Då är det Herren som är Gud och Fadern. Men nu ser Paulus att Guds vishet har blivit uppenbarad genom den korsfäste Kristus. Han är därmed som en del av treenigheten, av Gud själv. Och genom det här som Paulus har skrivit innan så förstår vi att den där vi ska berömma oss av, det menar Paulus är Jesus. Han uppmanar korintherna i att den som berömmer sig, han ska berömma sig av Herren, av Jesus Kristus. Att vi ska ha vår berömmelse, vår stolthet och vår glädje i att vi har Jesus som har gjort allt det där för oss. Och i verserna innan så står det att Gud utväljer de svaga, de obetydliga, för att ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. På flera ställen kan vi läsa om hur vi saknar möjligheten att berömma oss. Och så är det ju på riktigt. Att vi människor i oss själva inte är så jättemycket att ha. Vi var hopplösa. Men genom att Jesus nu har gjort allting så är nu allt istället möjligt. Vi har fått en ny identitet. Jesus blev vår ställföreträdare. Han blev vår rättfärdighet, vår helgelse och vår återlösning. Det är där vi kan berömma oss. Där har vi någonting verkligt. Och Paulus, han kommer också in på det vid något tillfälle att ska han skryta om sig själv? Ja, då vill han skryta om sin svaghet. För det är där som Kristus blir så störst. Det är där hans kraft får utrymme. Vi behöver Kristus som grund i vår berömmelse, i vår stolthet. Precis som i Jeremia-texten så tycks det vara någonting stabilare med att ha grunden där. Det blir något grundligare, mer långsiktigt i att berömma sig i Herren än i något världsligt och förgängligt. Men nu står jag absolut inte här och säger att vi ska förminska oss själva. Vi ska vara stolta över vissa saker i våra liv. Över familj, över oss själva, över våra barn och så vidare. Men det handlar mer om grunden. Vad som får vara det styrande. Och Paulus, han stoltserar på en del ställen. Han säger att om någon ska berömma sig på världsligt vis, ja, då är det väl han. Han som var en hebré och en israelit. Han var Abrahams barn. Han som var ännu mer Kristi tjänare än alla andra. Jag tror vi har det här bibelordet på text här. Från andra Korintherbrevet 11. Jag är det ännu mer. Jag har arbetat mer, jag har suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit runt på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningarna, faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorgen om alla församlingar. Alltså Paulus, han hade ju varit med om en del. Han hade ganska mycket världsliga grejer att skryta om. Titta vad jag har offrat för Kristi skull. Titta vad jag har fått utstå. Men Paulus, han säger inte detta och skryt för vem han är. Utan det här är en jätteironisk text. För han vill visa de dåvarande ledarna i församlingen att hörni, sluta med ert skryt. Det håller inte. Ska vi jämföra det? Ja, då vinner jag. Men han vill få ner dem på jorden. För Paulus menar sånt här skryt är världsligt och inget ödmjukt som passar en efterföljare av Jesus. Vår berömmelse borde istället ligga i Kristus. Men för det ska vi inte förneka oss själva och vad vi åstadkommer. Men vi kanske inte ska använda högmod och se på oss själva med så här stora och skrytsamma ord som Paulus använder. När han ironiskt visar dem hur det ligger till. Utan vi får vara stolta och lyfta upp fantastiska saker i våra liv. Men vad är grunden? Jo, att Jesus har gjort det möjligt att leva det liv som vi lever. Utan honom har vi ingenting annat. Vi går vidare till Efesierbrevet 2:8-10. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, utan Guds gåva är det. Inte på grund av gärningarna, för att ingen ska kunna berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har berett för att vi ska vandra i dem. Återigen så kommer en text som visar på att vi inte kan göra någonting för att bli frälsta i oss själva. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna det. Just för att vi inte ska kunna berömma oss i oss själva, utan vi berömmer oss istället i Kristus. Vi har vår stolthet i att Kristus Jesus redan har gjort allt för oss och vi inte behöver göra någonting. Men gör det då att vi ska bli passiva och sitta stilla i kyrkbänken? Jag tror inte det, för att det står ju att hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har berett för att vi ska vandra i dem. Jag tror inte att kristendomen är någon passiv tro, utan en aktiv tro. För att Gud har förberett något för oss som vi får vandra i, personligt åt var och en av oss. Och det står inte att du ska ha uppfyllt en viss kriterielista eller någonting för att kunna ha de här goda gärningarna som Jesus har förberett för dig. Utan det är så att vi har fått dem. Och vi inkluderar varenda en av oss. Gud har någonting för oss var och en. Och i vår vision som vi har i församlingsledningen så drömmer vi om att flyga högre. Att dyka djupare och gå längre. Och i de orden finns det något väldigt aktivt. Det är något helt i motsats till passivitet. Att flyga, att dyka och att gå, det är att aktivt handla. Betyder det då att det beror på oss själva? Jag vet inte. Det är lite kluvet där. För jag tänker så här. Att bli mer frälsta för att vi går i det Gud har kallat oss till. Absolut inte. Jag tror att frälst är ett på ett av. Alltså Gud har nåd med oss och frälser oss. Inte av gärningar utan av tro. Men samtidigt så finns det ju någonting i responsen av vad vi gör med det vi har fått av Gud. För vi har ändå blivit kallade av Gud att älska vår nästa, att ta hand om jorden, att lära känna Gud bättre. Det står i Jakobsbrevet 2:17 att så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. För vad är vår tro om vi inte ger den vidare? Om vi inte hjälper den hjälplöse? Men kan vi berömma oss för det? Ja, vi kan berömma oss i att Kristus har gett oss möjligheten och att vi får göra det. Sen så är det ju så att det här aktiva handlandet ser väldigt olika ut beroende på vad din längtan är och vad Gud har lagt ner i dig. Det ser väsentligt annorlunda ut om du längtar efter att flyga eller dyka eller gå. Eller om du kanske längtar efter att göra alltihop. Men jag tror så här att när vi är stolta över någonting, när vi har våran berömmelse i någonting, vår glädje i det, då prioriterar vi det. Om du har en familj som du är stolt över och som ger dig glädje, då tror jag att vi har en tendens att ge familjen tid, att ge det utrymme i våra liv. Och om vi förstår vad Bibeln försöker säga till oss, att den där Jesus Kristus som blivit vår rättfärdighet, helgelse och återlösning är den som vi behöver vår berömmelse, stolthet och glädje i, då formar det vårt sätt att vara med Gud. Vi prioriterar den där tiden med honom, att höra ifrån honom, att uppleva vad han vill i våra liv. Vad de där goda gärningarna är som han har kallat dig och mig till. Men hur ofta händer det dig att du mitt i en jäktad situation eller en problematisk stund, eller kanske bara när du sitter och ska be och ta tid för Gud, att du vänder dig till Jesus, du ber en bön och så kör du på utan den där inlyssningen av Gud? Det kanske inte händer dig så ofta, men mig händer det ganska ofta att jag ber till Gud och jag glömmer bort att höra honom. För jag tror att han svarar oss när vi ber. Jag tror det är en kommunikation att Gud vill prata med oss. I tisdags morse då skulle jag åka från min pojkvän i Umeå hit till Ursviken och jobba. Och dagen innan så hade batterilampan i bilen börjat lysa. Och jag tänkte att det här var inte så bra. Och min pojkvän sa det också att ja, något konstigt är det ju. Men vi tänkte att ja, men batteriet kanske börjar bli dåligt. Behöver byta ut. Vi hade kört ganska mycket inom Umeå. Så kanske det hade hunnit laddas upp och sådär. Man kommer på alla möjliga grejer till varför den där lampan skulle lysa. Men så kör jag en dryg mil och inser att det inte alls funkar som det ska. Bilen sprutar ingen varm luft och till slut så ser jag att den där motortemperaturen, den stannar inte där den borde utan den fortsätter stiga. Och efter något samtal så inser jag att där det borde sitta rem så sitter ingen. Vi kan ta fram nästa bild. Jag pratade med min pojkväns svåger och han sa att om du tittar på motorn så sitter det några hjul. Och på de där hjulen där ligger det en rem. Men det låg inte alls någon rem överhuvudtaget. Utan den var helt borta. Och där och då så ber jag till Gud och blir så här, men Gud, du måste hjälpa mig att lösa det här. Det här kommer bli dyrt. Eller så ja. Jag bara såg hur min bil inte fanns kvar längre. Och bad till Gud att han skulle hjälpa mig. Men det där inlyssnandet glömde jag liksom bort. Och jag ringde assistanskåren och vi åkte till verkstaden och allt löste sig jättebra. Men vad hade hänt om jag hade lyssnat in Gud? Då hade jag kanske kommit på att nej, men kanske inte behövde bärga bilen, och Gud kanske hade fixat bilen åt mig. Gud kanske hade kommit på vem man skulle ringa, någonting, vad som helst. Men jag lyssnade inte in honom. Och hur ofta är det inte så att vi vänder oss till Gud? För att det är till honom vi vänder oss när vi får problem. Men hur ofta lyssnar vi in honom? I en församling som jag tidigare varit med i så kom det fram en mamma och berättade för mig om hur hennes 2-3-åriga son har lärt sig sången "Jag får vara hos dig, jag får be till dig" på sin förskola. Och så sitter han hemma och sjunger den här sången och mamman överhör det. Men sonen, han sjunger inte riktigt rätt. Fast det blir ändå så klockrent rätt. För istället för att sjunga "Du har tid med mig när jag söker dig", så sjunger den här lille pojken att "Har jag tid med dig när jag söker dig?" Och jag tänker att det finns något så djupt i det. Att hur är det i våra liv? Har vi tid för Gud när vi söker honom? Eller blir vi som jag med bilen eller när man har en andakt och man ber på men man glömmer att lyssna in? Blir vi så i alla situationer, eller har vi tid med Gud när vi söker honom? Men om detta nu stämmer, som vi har läst i Bibeln idag, att den som berömmer sig, han ska berömma sig i Herren. Om Gud har gjort allt det där för oss, det som vi inte själva klarar av, han har satt oss i relation med Gud och förlåtit oss alla våra fel, och han har försonat hela världen med honom. Om det är sant, då är han värdig att prioriteras i våra liv. Att vi söker honom, att vi tar tid för honom och handlar genom honom. För om det är så att vi lever och är till i honom, så är det också genom honom som vi kommer att handla. Och vi behöver umgås med honom. Så att vi inte hittar på något eget, någon egen agenda där vi går i egen kraft, utan att vi går i det som Gud har lagt ner i oss, som Gud leder oss till. Att vi får gå i Guds kraft, han som ger den trötte kraft och som ger oss alla vingar som örnarna. Gud, han har förberett något för oss, goda gärningar. Och genom att umgås med Gud så tror jag att vi kan få reda på vad de där goda gärningarna är. Så att bibelordet i Filipperbrevet 2:13 blir sant. Att för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Jag tror inte det är möjligt för oss att flyga eller dyka eller gå om vi gör det utan Gud. Inte på ett långsiktigt plan i alla fall. Utan, men jag tänker att vi kan inte dyka djupare in i Gud om vi inte väljer att umgås med honom. Hur ska vi lära känna någon som vi inte väljer att ha tid för? Alltså som vi inte lyssnar in. Det är svårt att lära känna er om jag inte lyssnar på er. Samma sak är det med Gud. Om vi ska dyka djupare in i honom, lära känna honom ännu mer, men då behöver vi ta tid med honom och vi behöver lyssna in honom. Så att det inte blir en envägskommunikation. Han är vår stolthet och vår berömmelse. Och för det är han värdig allt vårt lov och pris. Och en och annan stund där vi tar tid för honom att lyssna in. Så att vi får reda på om möjligheten att dyka djupare, att flyga högre och gå längre tillsammans med Jesus. Så har du och jag tid för Gud när vi väljer att söka honom? Vi ber. Tack Jesus för att du har gjort vägen öppen för oss till Gud. Att du har ställt dig i vårat ställe och gjort det möjligt. Tack att du förlåter oss allt vi gör fel. Ta det på dig så att vi istället kan ha en relation med Gud. Tack att vi får ha vår stolthet och vår berömmelse och glädje i dig som en grund för våra liv. Och tack Gud för att du alltid har tid med oss när vi kommer till dig. Att du aldrig någonsin säger att du inte har tid, utan du finns alltid där. Och så ber vi att vi ska ha tid för dig när vi kommer till dig, Gud. Att vi ska ha tid att lyssna in vad du har att säga i våra liv. In i våra situationer som vi befinner oss i. Så att vi inte går i egen kraft. Eller missar det som du har som möjligheter för oss. Amen. Vi ska nu ha en stund av tillbedjan och förbön. Jag skulle vilja utmana dig att ta en stund och fundera på om du har tid med Gud när du söker honom. Och kanske ta den tiden nu att lyssna in honom. Om du vill så kommer det finnas möjlighet till förbön här. Vill du ha ett mer samtal så finns det någon som sitter inne i rummet här på vänster sida. Och så finns det förebedjare utanför. Du kan också tända ljus eller skriva ditt bönämne på en lapp och lämna det till Gud. Vi tar en stund där vi är inför Gud och lyssnar till vad han har att säga till oss just nu. För han har alltid tid för oss, oavsett hur vi har tid med honom.